Leo, du är inne på väldigt många spännande saker, men jag skulle vilja ställa dig en fråga. Säljledare många gånger ska ju ha alla svar. Men berätta, tycker du som säljare, din erfarenhet att man bör och kan lära sig mycket av sina säljare också ute på fält?
Vad tänker du på då?
Men då tänker jag att när du går hem och reflekterar så tänker du att men det här har jag aldrig testat i mina säljmöten. Det här ska jag testa, eller wow, hon kan nog mer än mig i de här typ av, ja, men exempelvis i offertstadiet eller få med fler mötesboken. Mm. Jag har aldrig ställt frågan på det sättet. Eller,
ja, men, intressant reflektion, för det självklara svaret på den det är ja. Man kan lära sig av sina säljare. Men det som inte är lika självklart det är hur ska man skapa ett forum internt, alltså i sin i sitt säljteam, där man kan förmedla de här insikterna. Alltså du har ju ingen aning om vad den här säljaren gör bättre än den där säljaren, vilka insikter du ska förmedla till resten av teamet, om du inte är ute på fältet och analyserar deras möten. Så att jag skulle säga att minst varannan vecka bör man ha ett forum internt som är bara till för att man ska bli bättre säljare, alltså kompetensutveckling.
Precis.
Det kan vara att ni kollar på YouTube-klipp, det kan vara att ni tar inspiration ifrån varandra, men helst så ska det också vara saker som du som säljledare har sett ute på fältet. Till exempel, i förra veckan så var jag med Maria på ett möte och hon berättade en story om den här USP:en, unique selling point vi har, vad som särskiljer oss från våra konkurrenter. Alltså jag brukar inte ens, jag som säljare, prata om den här USP:en på möten. Men nu efter att ha hört Maria prata om den på det sättet, det här är någonting vi alla kan lära oss någonting utav. Mm. Maria, är du öppen för att förmedla till resten av gruppen här hur du gjorde? Alltså man känner då att man hela tiden rör sig framåt, medarbetarna blir sedda och som sagt man kvalitetssäkrar i olika delar av säljprocessen genom att man lyfter sina medarbetare på det här sättet. Och det här är någonting som inte många säljer. Alltså jag blir så frustrerad när jag pratar med säljchefer även på stora företag. Man har inte de här forumen. Man har forumen fyllt upp. Vilka affärer har vi stängt förra veckan?
Ja.
Vilka affärer ska vi ha på gång den här veckan? Vilka mål har vi? Men man pratar inte jättemycket om framgångsfaktorerna som hela tiden uppdateras i olika success stories. Det är också ett misstag som vi inte planerar att ta med, men som är jätteviktigt att få med.
Men det kräver också prestigelöshet. Att vara så pass prestigelös att man vet att man kan lära sig någon annan. Man är öppen för att lära sig någon annan. Och man faktiskt våga lyfta den personen sedan och säga Maria, du lärde mig någonting, jag inte visste, tack för det. Istället för att man nu låtsas sitta på alla svar, vilket jag själv har gjort tidigare.
Ja, absolut.
Och det går så där.
Nästa misstag jag tänkte vi skulle prata om, det är någonting som jag fick bekräftat i en bok som heter First Break All the Rules.
Mm.
Och det här är en jättebra bok för er som är säljledare eller funderar på att bli säljledare någon gång i framtiden.
Mm.
Och det är en bok som är en undersökning av Gallup. Alltså många, många hundratusentals personer har varit med i den här undersökningen. Där man jämförde, vad gör de allra bästa ledarna annorlunda? Mm. Och många som analyserade, så många exempel man nämner i boken, det är från säljvärlden.
Mm.
Och en sak de sa, det var att ett stort misstag många gör, det är att man coachar, man lägger mycket mer tid på att coacha medarbetare som ännu inte presterar bra.
Mm.
Jämfört med att coacha de som redan presterar bra.
Mm.
Jag har ett konkret exempel, jag får inte nämna några namn såklart, GDPR och allt möjligt som finns där. Men det var ett företag där jag var säljchef och vi skulle starta upp i ett nytt land. Okay? Och vi hade ett par säljare i det landet, men en av säljarna, han presterade inte riktigt som vi hade förväntat oss. Och han följde inte heller liksom företagskulturen och aktivitetsnivåer. Det var mycket som var så här knasigt. Men han var världens mest likable person. Man älskade honom. Han tog ut en på hans båt och man fick liksom åka båten med honom. Alltså hur kan man inte älska den här killen? Var som en liten teddybjörn liksom. Ja. Och så varje gång man sa, men ska vi göra det här? Ja, absolut. Så att det var en ja-sägare. Så fort man lämnade kontoret så hände ingenting.
Nej.
Alltså jag tror att jag la minst 50 timmar coaching på honom under 3 månader.
Mm.
Och det enda som hände var att han dubblade sin budget. Men det var för att jag stängde en affär åt honom som den största affären. Och budgeten var ganska låg om jag ska vara ärlig på honom på den tiden. Men vad jag vill säga med det här är att vissa medarbetare. Alltså jag tycker inte att man ska ge medarbetare fler än typ 2 chanser. När det kommer till ett visst beteende de ska förändra. Som de säger ja till. Man lägger för mycket tid på medarbetare som inte presterar. Och sen de här andra stjärnorna. Ja men de klarar sig bra själva. Alltså om du bara tänker rent matematiskt. Den säljare som säljer för 3 miljoner. Mm. Säger vi. Och sen en säljare som säljer för 1 miljon.
Mm.
Om du kan förbättra prestationen med 10% hos den säljaren som redan säljer för 3 miljoner, det är 300 000 till. Men du måste förbättra prestationen med 30% hos den här andra medarbetaren för att få till en liknande siffra.
Mm.
Och det är ofta så också att de som redan presterar bra, många utav dem är mer öppna för att bli bättre, är mer öppna för kompetensutveckling, medan andra kanske har låst sig på något sätt och skyller på omvärlden. Sen finns det också de som är högpresterande och jag vet vad jag gör på mitt sätt. Ingen kan förändra, liksom lone wolves. Liksom. Så det finns ju lite av varje. Men det är ett misstag jag själv har gjort. Lägger för mycket fokus på de som ännu inte presterar jämfört med de som redan presterar.
Klassiskt. Jag har gjort samma misstag. Jag tycker faktiskt att de som gör det bra ska få möjligheten att utveckla även de andra säljarna. Lite som du sa, ett internt ledarskap eller de, jag vet inte vad du kallar det, de lagkaptenarna eller vad vi nu ska sätta för prägel. Men också så ska man ju vara, om vi pratar matematik, så ska man ju också tänka på men vilka säljare är det som ofta är de som försvinner snabbast? Jo, men det är ju de, det är ju stjärnsäljaren, det är ju de som är eftertraktade allt som oftast. Och känner, men jag får ingen kompetensutveckling, men då går jag härifrån eller vad det var. Och jag förstår dem. Jag menar, någonstans så kommer de till en punkt där det är, men nu jobbar jag bara för pengar och då kan de lika gärna jobba för pengar någon annanstans i det stora hela. Där de kanske känner sig mer uppskattade, där de känner att de har kanske ett starkare varumärke i ryggen, you name it, allt det här. Så jag tycker det är superviktigt att man bygger en säljkultur utifrån högprestation och de som presterar ska bli belönade. Men det är väldigt typiskt svenskt att man många gånger försöker rädda alla. Min uppfattning är att så länge du försöker, genuint försöker och är beredd på att göra jobbet och vara coachable, så är det good enough. Mm. Men
då ska man få tid i alla fall.
Men får jag välja så hade jag gjort precis som du sa, Leo. Det är bättre att öka dem med 1% än öka dem med 310% för att få samma utfall.
Absolut. Låt oss hoppa in på nästa misstag som jag vet att du nämnde inför den här poddinspelningen. Och vi har liksom nämnt ett par exempel kring det här tidigare också. Och det är när man coachar utifrån känsla eller man utbildar utifrån känsla eller man bara väljer att det här ska vi fokusera på nu men inte utifrån en riktig analys utan snarare utifrån en känsla. Kan du berätta lite grann om vad du tänkte?
Ta mig tillbaka till misstag nummer ett igen. Det är magkänsla. Det väcker väldigt många frågor och det är väldigt hög sannolikhet att om någon som vill utmana kommer att utmana. För jag menar, det finns rätt mycket hål i den sammanställningen. Det räcker bara att ställa frågan, men varför, var kommer det här ifrån? Jo, men jag tror så, eller jag känner så, för att du har ju liksom ingen beläggning bakom ditt svar. Och då blir det direkt att du tappar förtroende. Så att du...
Alltså, jag kan bekräfta det också. Alltså, idag, även jag i mitt företagande, när jag säljer säljutbildningar till företag, väldigt ofta är det faktiskt folk som lyssnar på podden, hör av sig till mig och bara, hej, vi behöver en utbildning om det här. Och ofta kan det vara så att, okej, jag fattar, jag håller med. Men de är inte alltid beredda att göra förarbetet eller att låta mig göra förarbetet. Och ibland släpper jag det bara av misstag. Jag borde vara mer utmanande där.
Mm.
Till exempel, om vi ska bli bra på storytelling. All right, vilka typer av stories ska vi berätta? X, Y och Z. Alltså, hade jag fått möjligheten att analysera vissa möten i en perfekt värld till exempel. Analysera hur säljprocessen ser ut idag. Alltså att göra en mer så grundläggande analys först.
Mm.
Då hade man på ett helt annat sätt kunnat skapa förtroende när man väl försöker utföra en beteendeförändring.
Absolut.
Så, och det är samma sak som du säger även när man gör det här internt. Om förändringarna du föreslår bygger på en analys. Jag har varit med på 20 möten för er, mina 4 härliga säljare, senaste 2 månaderna. Om det bygger på en analys istället för en känsla, då är det mycket svårare för folk att säga emot dig internt.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Ja, men jag vet ju att du inte gjorde så här på ett möte.
Ja.
Kanske inte du säger det framför alla. Men att du har liksom ammunition, du har ett helt annat, liksom, helt annat motargument och du kan få med dig personerna på ett helt annat sätt. Eller hur?
Sen är det också extremt mycket lägre sannolikhet att du faktiskt träffar rätt när du skjuter från höften än när du gör en analys. Så att det är nästan till mirakel att du ska få samma utfall som att du bara gör en grundanalys.
Mm. Absolut.
Så ja, jag tycker man ska göra analysen. Och jag vet inte om det var Sun Tzu som sa det, att den person som gör 10 000 kalkyleringar slår alltid den som kalkylerar natten innan.
Mm, just det. Jag vet inte vem Sun Tzu är. Men...
Sun Tzu är en krigsherre som har gjort boken The Art of War. Som jag tycker att alla ska läsa.
Just det.
Just när det kommer till strategi etc. Så att ja, detaljerna ligger i förarbetet.
Ja, coolt. Nästa grej jag tänkte gå in på, det är när man försöker liksom få igenom för många förändringar samtidigt. Och jag var extern säljchef, inhyrd säljchef på ett företag som heter Grade. Då var det så här, jag ska förändra hela säljprocessen direkt.
Mm.
Vi ska utveckla exakt allt inom mötesbokningen, om förarbetet, inför mötena, under mötena, offertprocessen. Allting, och vi ska lyckas få igenom det här liksom direkt. Och nu har jag insett efter liksom många om och men och många kundprojekt och så vidare att liksom ta en liten förändring i taget. Det är till och med så att man vill dra det så pass långt att okej, här har du 10 olika sätt som du kan arbeta på. Jag har ett företag som jag hjälpte med den här biten för inte så länge sedan. Här finns det 10 olika sätt som du kan arbeta på för att korta ner din säljprocess. För just nu 2024 som vi spelar in det här avsnittet så är det väldigt många kunder som skjuter på beslut. Man är lite så här osäker kring ekonomin och så vidare.
Mm.
Här är 10 sätt du kan arbeta på. Alltså det är mycket, mycket bättre att man bara väljer ut ett enda utav dem man tror mest på.
Mm.
Och sen bara kör all in på det så att alla vet exakt vad de ska göra. Så för mycket förändringar blir bara pannkaka, en förändring i taget.
Nej, men det, jag är helt enig i det du säger, Leo. Det är väldigt lätt att man, speciellt när man kommer fram med det här, då, återigen misstag nummer ett, det här med att inte involvera. Man tror att nu har jag kommit med någon groundbreaking, det här är liksom en världsnyhet. Alla kommer att applådera och jubla när jag kommer med det här, men alla kanske inte förstår det och känner att oj, det var väldigt mycket. Och sen väcker det också faktiskt en oro i, vadå, har jag gjort fel hela tiden? Har jag blivit bra på att göra fel? Det är också en jätteoro man har när man kommer till, när någon presenterar någonting nytt. Och det är samma när du kommer till ett nytt fotbollslag exempelvis, ska spela en annan typ av fotboll du inte är van vid och så kanske inte är helt bekväm med det, och så känner du, fan, jag är det jag som är dålig, fast kanske företagskulturen inte passar dig som individ eller spelare i det här fallet. Mm. Eller känner du inte likadant som spelat i en del fotbollsklubbar?
Jo, jag har inte spelat lika högt upp som du har gjort kanske, men du har ju varit i Qatar och testat på i olika klubbar och så här, men ja, jag håller med.
Men du vet ju hur du använder den spelare är ju också hur du får ut max.
Absolut.
Det är det som är rätt spännande.
Ja. Nästa bit, och det var en sak som du själv tog upp också, det var det här med konstruktiv feedback.
Mm.
Att inte göra det i grupp utan snarare individuellt. Kan du berätta lite mer om det här misstaget?
Ja, det har jag gjort många gånger tyvärr. Och det är väl att man kör någon typ av, det blir nästan som en härskarteknik, vilket är kanske omedvetet, men det känns ju inte bra i magen. Jag också åkt på den från flertalet människor där man säger att ja, men vi måste börja leverera mer. Och så vet man att det är Mårten som inte gör det. Och Mårten vet om att det är dig, du, liksom, att det är honom du syftar på. Det blir inget bra. Alla andra vet också om att det är Mårten du pratar till. Men du försöker använda kollektiv bestraffning. Ja, du tappar förtroende ganska snabbt. Och Mårten går sig i sin tur till teamet. Jag känner mig väldigt orättvis. Och jag menar, de kommer att hålla med honom. För att du gjorde det på ett väldigt märkligt sätt. Och du tappar förtroende inte bara för Mårten utan för alla är plötsligt, för du känns väldigt orättvis istället för att ta det face to face. Det är min erfarenhet och det är så jag själv har upplevt det många gånger när jag har suttit på andra sidan av bordet.
Och jag gör tyvärr det här misstaget, eller har gjort en hel del gånger under min karriär, och det har varit att jag är en väldigt så här emotionell person, och det innebär att till exempel det var en gång som jag ansvarade för ett konsultföretag. Så var det 20 så här jurister och ingenjörer som skulle lära sig och sitta och boka möten. Och så hade vi så här, varje torsdag skulle vi då ringa och kalla samtal. Och så var det typ 4 personer som dök upp. Och det var ett obligatoriskt tillfälle det här. Och jag var så arg, jag var så frustrerad. Jag skrev ett mejl till hela den kommersiella gruppen. Det var så här, Mattias, nu fanns det ingen som hette Mattias. Men Mattias, du kom 15 minuter sent. Du kom, alltså jag brände ju alla i ett och samma mejl. Men det var ändå så att alla var ju riktigt arga och frustrerade istället för att jag försökte hitta liksom vad är roten till problemet.
Ja, ja.
Och ibland så har man bara sån lust, du vet, när man märker av att någon kanske inte lever upp till sin budget eller något liknande, och så har de mycket motargument, skyller på omvärlden. Man har lust att bara sätta dit dem liksom. Det låter väldigt fel, men det är mycket bättre att man tar den dialogen individuellt istället. För att om du bränner någon framför en grupp, då kommer den här personen tappa respekten för dig och känna att den skäms, och ja, men det blir bara negativa effekter utav det.
Även gruppen tappar respekt, för jag menar, deras sammanhållning är alltid starkare än din till gruppen. De är ofta vänner.
Mm.
Du är deras chef. Är du med lite vad jag kommer ifrån? Vi tar liksom de privata mjuka värdena, och så är du snackisen sen när de sitter av i, där du inte är inbjuden. Det har också hänt mig, så att ja, nej, det ska man försiktig. Och en annan lärdom då, för nu kommer det ner till, men hur ska jag göra och när? För Guds skull, du och jag som är väldigt lika i våra personligheter, för Guds skull, ta aldrig den här dialogen när du är som argast eller precis efter det inträffar. Jag hade en mentor som sa att låt det, jag skulle säga 24 timmar, men för sådana som dig 48 timmar.
Just det.
För du går att reflektera av varje bilen. När det liksom har lagt sig, då ska du ta den här dialogen väldigt rationellt.
Men det gäller ju också i privatlivet, eller hur? Alltså jag märker av det om jag har tjafs med frugan istället för att bara direkt gå till motattack eller något liknande. Låt det smälta lite grann. Så att du inte bara agerar emotionellt utan även kan försöka vara lite rationell i alla fall.
Ja.
I det hela innebär inte det att du ska liksom sitta och vara tyst och inte prata med din fru 24 timmar med dina kollegor, men ja, låt det smälta in lite.
Det är till och med bättre än att du blir upprörd om man nu ska ådra det.
Ja, egentligen. Jag tänkte på en sak som jag tagit upp i tidigare avsnitt men som jag ändå vill ta upp igen.
Mm.
det är att säljchefer behöver bli ännu bättre, framförallt på den svenska marknaden. För jag märker av att i USA, jag har vissa företag som också arbetar på den amerikanska marknaden, man är bättre på det där. Och det är att ta bort onödiga hinder.
Mm.
Och alltså onödig administration. Nu pratar jag alltså inte om administration om att skriva i CRM-systemet.
Nej.
Det är alltså inte onödig administration, även ifall säljare som lyssnar på det här, vissa utav er tycker det.
Mm.
Men alltså till exempel, innan man ska ringa, eller ifall man vet att jag vill få igång mötesbokningen. Ja, men anställ då studenter för 120-150 kronor i timmen som sitter och gör allt prospekteringsarbete.
Mm.
Så att man sen kan liksom ha säljare som inte har några ursäkter.
Mm.
För att här finns en lista färdig. Här har vi rätt beslutsfattare. Du har kontaktuppgifterna. Du har till och med två rader om vad som händer på deras hemsida. Och titta, du har till och med en mening här om ett förslag på vad du kan säga de första liksom, 5 sekunderna av ditt samtal.
Ja.
Så liksom, och det finns annan typ av onödig administration.
Ja.
Alltså säljare i Sverige tjänar ofta, beroende på vilken bransch, men alltså mellan 30 till 60, 70 000, till och med fast lön per månad, så har man provision på det. Det är så mycket lättare att motivera att andra ska lägga tid på vissa administrativt tunga grejer än att de ska göra det. För de kommer sälja mycket mer.
Ja,
ja, så att, och de kommer tycka
det väldigt mycket roligare också.
Mycket roligare också, helt rätt. Ja.
Vi nämnde det i förra avsnittet, du och jag. Vi pratade om AI-verktyg för säljare och säljledare. Men där är det, skulle jag inte uteslutande vilja säga att det är säljledarens ansvar, utan det är också en individuell fråga att man liksom försöker hitta verktyg, AI-verktyg som finns hur många hundratals som helst, kanske tusentals, för att effektivisera sitt arbete med allt vad det innebär. Och sen, jag menar, time management som en säljare ska ha för att liksom få ut maximalt, det är på individnivå. Säljledare kan vara er i ramverk, men det som vi pratar om, de som vill mer behöver göra lite mer också. Och det är det jag tycker är ganska kul, att inte alla får samma förutsättningar 100%, utan någonstans vill du ju också, vad är det du vill som säljare? Vill du tjäna oändliga med pengar? Det är möjligt, men då får du liksom lägga manken till också då.
Mm, exakt.
Precis som du pratade med USA, där du gör en bit. Amerikanska säljarna är ju bättre på att göra allt.
All right, Rickard. Då har vi 3 misstag kvar att ta upp. Och ett misstag som jag själv, vi pratar om det här coachande jämfört med det instruerande ledarskapet. Mm. Så det är lite kopplat till det här. Men det är många säljchefer som ändå har börjat med sambesök som kan vittna om att de själva ofta tar ansvaret. Och ofta kanske det är så att säljarna också vill, när man sitter i mötet, att ah, men du är ju min chef, kan inte du bara säga jag svar på kundens fråga? Så vad jag vill säga med det här misstaget är att inte sköta säljarbetet åt säljaren bara för att du är med i ett sambesök.
Nej.
Utan ha en lite mer laid-back-roll. Förklara för kunden att ah, men vi hjälper varandra, vi springer på mycket sambesök och det finns säkert frågor som jag kommer kunna hjälpa till att besvara. Men det är Martina som sköter dialogen här. Och att Martina också ska vara uppsjungen kring det här så hon kan förlita sig på att vad säger du min kära chef? Liksom.
Nej, men precis.
Så att ta ett steg tillbaka. Och precis som med det coachande ledarskapet så kommer du ofta tjäna mer på det här i det långa loppet än att du bara ger svaren där och då. För även ifall det här är en viktig affär, du är så sugen, åh nej, varför säger hon så, ja, eller varför säger han så?
Det är den känslan.
Och istället för bara att ta över så kan det vara mycket bättre att du tar ett steg tillbaka. För då kan personen lära sig på ett annat sätt och det kommer fler viktiga kunder framåt också.
Den här gör jag tyvärr allt för ofta än idag när jag ser liksom en möjlighet att gå in. Men nu kan jag med min erfarenhet gå in och liksom stänga den här eller i en förhandling, you name it, än att exempelvis en säljare som har haft kunddialogen och jag är bara ska vara en spectator, om man ska säga. Där behöver jag ha en note to self, ta ett steg tillbaka. Hellre att vi förlorar, men att personen i fråga lär sig av det än att man går in och kör en one man show. Ja, det gör jag fortfarande och det är... Ja, den kändes Leo. Den kändes i kroppen. Ja. Den kan jag inte stå för ens, för det gör jag själv. Så
ja, men det är samma sak här faktiskt. Jag måste verkligen dra mig i kragen när du kommer till de bitarna.
Så hur gör man då? Vad kan man göra för att inte gå in då? När man får den impulsen, liksom, det är ont i hjärtat att säg nu det du vill ha sagt. Du ser ju, du ser ju hela schackbredd. Gör det här draget nu då.
Jag skulle säga att räkna ner 3-2-1 liksom och ta ett djupt andetag även som säljledare. Men framförallt så handlar det om att reglera förväntningarna inför mötet. Att man har bestämt sig för att du Miranda eller du Cornelia eller vad säljaren än heter. Det är du som kommer sköta det här nu, du kommer äga det här nu och jag kommer med vara liksom lite mer laid back. Och i värsta fall om jag själv känner att det är någon teknisk fråga, ifall det är något tekniskt man säljer, då kommer jag kunna hoppa in, men inte annars.
Okej.
Det näst sista misstaget vi ska gå igenom, det är någonting som du nämnde var något av de viktigaste bitarna för dig egentligen inför det här avsnittet. Och vi kan ta Pia Sundhagen som exempel. Så berätta gärna liksom vad det var du ville förmedla med den biten.
Pia Sundhage, för er som inte vet, är ju en kvinnlig fotbollstränare och har haft USAs domlandslag senast, som jag inte missminner mig, och Sveriges också. Väldigt mycket framgångar, men hennes ledarskapsfilosofi är väldigt häftig, och jag vet att det är många som skriver under på den. Jag är en av dem. Och det är att när, och det är liksom applicerat lite vad en säljledare ska förvänta sig när man går från säljare till säljchef. Det är att när teamet går bra, då ställer du dig längre bak och låter dem skina. Men när det går dåligt, då är det du som tar ett steg fram, tar ägandeskap och tar den kritiken som kommer uppifrån eller från kunder etc. Det är ditt jobb. Så att med det sagt så behöver du vara beredd på en enorm prestigelöshet och alltid lyfta dina säljare i steg ett. Du är bara den personen i bakgrunden.
Mm.
Och det är applicerbart i allt i ledarskap, skulle jag säga. Och har jag gjort det här alla gånger? Absolut inte. Men misstag är vad vi kallar vår erfarenhet, som Churchill sa. Och med det sagt så lär man sig och blir bättre. Men det kräver också en enorm självkänsla.
Mm.
Att man vet att jag kommer inte få beröm. Men det är bättre att Cornelia och Fredrik får det.
Och det här är intressant, för jag har en annan kund, ett ganska stort företag, där de berättar för mig att, eller högsta säljchefen, att ibland blir han så frustrerad över att hans ledare, säljledare, teamleader, står inom sälj, skyller på säljarna när det inte går bra, istället för att man tar 100% ägandeskap själv. Och jag håller med till 100%, om inte dina säljare presterar bra, då får du antingen coacha ut dem ifall de är helt fel för teamet, alternativt se till att göra allt du kan för att de ska prestera bra. Och oavsett hur det går, ta på dig det själv.
Ja.
Så att det inte blir att du bara liksom skyller neråt. Det behöver inte innebära att du inte kan vara transparent med att ha utmaningar med vissa säljare. Men när det blir det nästan som en säljare som skyller på marknaden. Du skyller på saker du alltså upplevs som att du inte kan kontrollera. Och det blir aldrig bra. En sån säljare har jag aldrig velat anställa. Och det är nog så att egentligen en vd nog aldrig velat anställa en säljchef. Som är på det sättet heller. Som inte kan ta ägandeskap i varför det inte går tillräckligt bra.
Nej, det är ditt ansvar. Du är deras ledare. Så enkelt är det bara.
Ja.
Om den personen inte levererar och du inte har ett svar på varför.
Mm.
Utan säger att ja, men det är på individnivå. Vad är din titel? Vad är din roll? Vad ska vi med dig till då? Om det är deras prestation som baserar på hur teamet går.
Ja. Jag menar,
då behöver du ingen tränare i lagidrott heller. Så är det ju.
Mm.
Ägandeskap kommer alltid från ledaren. Så enkelt är det bara. Vare sig man vill eller inte.
Ett sista misstag som... jag vet inte. Jo, jag tror faktiskt att jag har gjort det här misstaget tidigare. Men jag tänker också mycket på en viss erfarenhet jag hade. Den gav mig en sån klump i magen. Att jag tror faktiskt att det var då jag bestämde mig för att lämna det här företaget som jag var på.
Mm.
Så pass illa gjorde det liksom. Och det var att jag minns att vi var på en konferens. Och så hade jag någonting som jag själv tyckte var en superbra idé. Då var jag inte högsta säljchef, utan jag var en säljledare. Mm. Och så berättade jag det här för min högsta säljchef. Jag sa att men det här är en idé jag har. Och jag berättade till och med framför lite andra personer. För vi satt i ett väldigt avslappnat forum. Och han gjorde ju två misstag i så fall, upplevde jag. Det ena var att han klankade ner på min idé och bara ströpte den direkt.
Mm.
Och det andra var att han gjorde det framför resten. Ja. Ja, men det är väl mitt eget fel, kanske vissa lyssnare tänker, för att jag tog upp det framför teamet. Men jag tog upp det framför ett team i form av att det här är en idé jag verkligen tror på, som vi skulle ha en liten diskussion om det, typ. Affärsutveckling. Men för honom var det så här att nej, det där tycker jag inte alls är en bra idé av den här anledningen, så jag vill inte att du tar upp det igen. Det var typ på den nivån, nästan som att han blev irriterad av att jag tog upp den här idén. Och då kändes det som att han ströp min idé.
Det är en entusiasm.
Och min entusiasm, och jag vet att vissa som sitter och lyssnar som är säljledare tänker att men om du bara hade haft den här killen Nisse i mitt team, han kommer med 100 idéer hela tiden. Vadå, ska jag hylla hans idéer hela tiden? Nej, det är inte det jag säger, men han kommer med idéer för att han är entusiastisk.
Ja.
Han vill att saker ska bli bättre. Så det finns olika sätt att hantera det på. Men stryp inte idéerna helt och stryp inte dem heller framför andra.
Absolut inte. Han kunde egentligen, om han inte tyckte var en bra idé, kunna sagt, du, Leo, spännande. Låt oss ta en vidare dialog, du och jag, sinsemellan. Och sen kanske utmana och sagt, du, det här är vad jag tänker berätta. Och fått med dig på tåget. Ja, för jag menar, visst, du är 10 idéer, kanske en är revolutionerande. Men stryper du den så tappar personen fråga motivation, och då tappar de också aktivitetsnivå och försäljning. Så att i säljsyfte så är det extremt viktigt att du är ödmjuk när någon kommer med idéer. Jag har varit likadan som honom, att jag har gjort, det är rätt spännande av alla de här misstagen, så har gjort alla, det är ju sorgligt att säga högt, men så är det. Så att jag vill be om ursäkt för alla säljare som har varit på andra sidan bordet när jag betett mig så. Men och med det sagt så är det så otroligt viktigt att man är ödmjuk och lyssnar, för många gånger också så förstår man inte det där och då. Men sen när man såg på saken, kanske man tänker, du, 100% av Leos idé var inte klockren, men 20% var faktiskt extremt bra. Jag har inte tänkt på det. Det kan vi applicera etc. Mm. Men just att vara så ödmjuk och prestigelös att man känner att Leo är min säljare. Han är inte berättigad att komma med såna här tunga beslut. Det är, ja, nej, det är inte bra alls.
Nej, jag håller med. Håller med. Grymt. Det var alla de misstag som vi hade tänkt prata om i
hälften.
Den här podden. Ja, precis. Det finns säkert många fler misstag som man kan göra som säljare. Ännu fler
som många kom på. Men Rickard, du har gjort de här också. Glöm inte
det. Det exakt.
Då får ni skriva på LinkedIn.
Vi kommer bli helt brända här offentligt. Leo, du glömde dina misstag X, Y och Z. Vi får se. Vi har ju mycket att förbättra. Men det positiva är att vi förhoppningsvis inte bara låtsas vara ödmjuka här utan faktiskt på riktigt vill förbättra oss och förändra oss. Det är liksom en oändlig resa av förbättringsmöjligheter som finns där ute.
Absolut.
För er som inte har skrivit upp er på de här kostnadsfria kurserna jag erbjuder så kommer jag även släppa en ledarskapskurs faktiskt som är kostnadsfri som man kan testa på. Men det kommer också vara så att jag fortsätter släppa de här kostnadsfria säljkurserna. Så skriv till mig på LinkedIn, Leonardo Johansson, och så kanske ni vill ha både och.
Mm.
Så du kan skriva, ge mig tillgång till den kostnadsfria ledarskapskursen eller ge mig tillgång till den kostnadsfria säljkursen så får du det. Rickard Amidani, stort tack för stort det här. Blir ju, det var inte ditt första avsnitt, men det blir inte ditt sista heller. Så att vi ser fram emot att sparras inom andra ämnen inom sälj framåt med dig. Så att stort tack för din medverkan.
Stort tack själv.
Grymt. All right. Ha det bra, alla lyssnare.
Ha det bra. Hej.